Du lytter nå til et opptak hentet fra bibelfokus.no. Du kan kopiere det fritt i uforandret form til egen bruk eller til venner, men publisering på internett eller annen form for massedistribusjon er ikke tillatt. Det er heller ikke tillatt å fjerne denne meldingen.
Ja, låt oss be innan vi börjar. Herre Jesus, vi sjöng den där sången till dig. Du är sannoliken vår dyraste Jesus, och dig vill vi känna allt bättre, och dig vill vi tjäna allt bättre. Och vi ber att du använder dessa timmar vi är här tillsammans, att vi växer i din kunskap. Stärk, styrk vår vilja att lyda dig. Använd ditt ord. Gör ditt ord verksamt i våra hjärtan, i våra samveten. Vi hoppas på dig. Vi ber om ditt bistånd, att vi kan höra din röst. Vi tackar dig att du hör oss, vår Herre Jesus. Amen. Ja, ämnet de här morgontimmarna ska vara andra Petrusbrevet, eller andra Petersbrevet som ni säger på norska. Men innan jag börjar, först hälsningar från vår församling, vår menighet i Arbon där jag bor i Schweiz, i Bodensjön. Och jag ska inte berätta nu mer om mig själv, det ska vi göra ikväll. Då tänker David ställa mig ett par frågor som jag måste svara på. Och då vet ni mer om mig, alltså hur det kommer sig att jag bor i Schweiz, hur det kommer sig att jag talar svenska, fast jag nu har bott i över 50 år i Schweiz. Ja, och ja, vi lärde ju känna varandra för ungefär 10 år sedan, stämmer det David? När var du vid TMG? 10 år sedan, ja. Någon gång våren 2002 i så fall. Ja, och så kom det sig då att han frågade om jag ville komma till den här bibelkonferensen, Bibelfokus, och jag skrev att jag gärna kommer. Andra Petrusbrevet. Vi ska försöka att idag åtminstone klara av de första 11 verserna. En inledning, ska ge er en inledning till brevet först, och sen ska vi försöka att förstå kapitel för kapitel vad Petrus vill lära det troende genom sitt sista brev han skrev. Vi läser först i första kapitlet de första 11 verserna. Andra Petrus brevet första kapitlet, verserna 1-11. Från Simeon Petrus Kristi tjänare och apostel till dem som genom rättfärdigheten från vår Gud och frälsare Jesus Kristus har fått på sin lott samma dyrbara tro som vi. Må nåd och frid i ännu rikare mått komma er till del genom kunskapen om Gud och vår Herre Jesus. Ty allt som hör till liv och Guds fruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom som har kallat oss genom sin härlighet och ära. Genom dem har han gett oss sina dyrbara och mycket stora löften, för att ni i kraft av dem ska få del av gudomlig natur, sedan ni kommit undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen. Gör därför allt ni kan för att i er tro visa dygd. I dygden insikt, i insikten självbehärskning, i självbehärskningen uthållighet, i uthålligheten gudsfruktan, i gudsfruktan broderlig kärlek, och i kärleken till bröderna kärlek till alla människor. Ty om allt detta finns hos er och växer till, blir ni inte overksamma eller utan frukt när det gäller kunskapen om vår Herre Jesus Kristus. Men den som saknar detta är närsynt, ja, blind, eftersom han har glömt att han blev renad från sina tidigare synder. Var desto ivrigare, mina bröder, att göra er kallelse och utkårelse fast. Gör ni det, ska ni aldrig någonsin snubbla och falla. Då ska ni få en fri och öppen ingång till vår Herre och frälsare Jesu Kristi eviga rike. Detta är alltså det andra brevet Petrus skrev till samma grupp av troende. Han säger själv att det är hans andra brev i tredje kapitlet i första versen. Där står det, kapitel 3, vers 1. Detta är redan det andra brevet som jag skriver till er, mina älskade. Mottagarna av dessa båda brev var judar som hade kommit till tron på Kristus. Enligt det uppdraget som Petrus hade fått, särskilt att förkunna evangelium bland de omskurna, alltså bland judarna. Så som Paulus hade uppdraget att förkunna evangelium framförallt bland hedningarna, fick Petrus uppdraget att predika evangelium bland judarna. Och judarna, de levde i förskingringen, förstår ni det ordet, i diasporan. De var skingrade i små grupper. Och till dem skriver han sitt första brev och sitt andra brev. I första Petrusbrevet, i första versen, i kapitel 1. Första Petrusbrevet, första kapitlet, vers 1. Från Petrus, Jesu Kristi apostel, till de utvalda som lever kringspridda som främlingar i Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien och Bitunien. Och det är samma troende som nu får detta andra brev. Detta andra brev är hans sista brev. Och detta sista brev är hans andliga testamente. Han vet att han snart ska dö. Och han säger det också. Han säger det i kapitel 1, i andra Petrusbrevet, i kapitel 1, i vers 14. Kapitel 1, vers 14. Jag vet att jag plötsligt ska lägga av mitt tält. Han syftar på sin kropp, det är tältet. Och att lägga av sitt tält betyder att dö. Jag ska lägga av mitt tält. Det har vår Herre Jesus Kristus visat mig. Så han vet själv att det är hans andliga testamente. Och vad är det som nu fyller hans tänkande, hans hjärta? Vad är det troende måste förstå och ta emot och göra allvar med? Vad är det allra viktigaste i deras situation nu? Om vi försöker att föreställa oss att vi har ett tillfälle till att tala eller skriva till en församling av troende som vi känner sedan flera år. De sista orden. Vad ska vi säga eller skriva? Det allra viktigaste. I sitt första brev skrev Petrus till troende som levde i under förföljelse och lidanden. Och då hade han ett stort syfte. Att styrka det troende i förföljelsen så att de skulle förbli ståndaktiga. Inte tappa modet och inte ge upp bekännelsen på deras tro. Men hur blir man ståndaktig? Man blir ståndaktig genom att man förstår Guds sanna nåd. Petrus säger själv i slutet av första Petrusbrevet att det var syftet han hade då han skrev det första brevet. Vi läser i första Petrusbrevet kapitel 5, versen 12. Kapitel 5, vers 12. Med hjälp av Silvanus, som jag håller för en trofast broder, skriver jag kortfattat till er för att förmana er och vittna om att detta är Guds sanna nåd. Det är syftet i hela skrivelsen. Jag skriver för att vittna om att detta, allt detta jag har skrivit om i första Petrusbrevet, detta är Guds sanna nåd. Och varför måste de känna Guds sanna nåd? I den står ni fast. Och det allra största behovet under förföljelse är att man står fast. Att man inte ger upp. Att man inte kastar bort sitt förtroende. Att man inte ger upp sin bekännelse under trycket av förföljelsen. Och rädsla och hot och undbärelser. Så det första behovet är då att man står fast. Men hur kan man stå fast? Man kan bara stå fast om man känner Guds sanna nåd. Ty allenast nåden gör oss fasta så att vi står. Lagen kan inte göra någon människa fast. Att själv fatta föresatser gör inte någon människa fast. Det enda som kan göra oss ståndaktiga, det är Guds nåd. Och den måste vi känna så vi står fast i nåden. Men nu har ett par år förflutit. Situationen har ändrat sig. Och nu är faran för de kristna en helt annan. Nu är faran inte att de ska ge upp bekännelsen under förföljelser. Utan nu är faran den att de ska bli vilseledda genom falska lärare. Det är en helt annan fara. Mycket större fara. Det är en mycket större fara som hotar då falska lärare kommer med falska, med villoläror, med falska läror. Varför är den faran så mycket större? Därför att de falska lärorna, de smakar så gott. Vi tar så gärna emot dem. Det smakar så sött i mun. Och det känns så gott vad de lovar, att man kan ha ett liv av uppfyllelse utan lidande. Och Gud är ju så god. Och han vill inte att vi måste stå emot och kämpa. Och så kommer de med falska läror och förför vilseleder det troende. Petrus, han börjar i andra kapitlet att tala om de falska lärarna som börjar smyga sig in i församlingarna. Kapitel 2, vers 1. Men det fanns också falska profeter bland folket. Alltså han syftar nu på gamla testamentets tid. Bland Guds folk fanns det då falska profeter. Liksom det bland er kommer att finnas falska lärare. Som smyger sig in med förödande läror. De ska förneka den herre som har friköpt dem och dra på sig plötsligt fördärv. Många ska följa dem i deras utsvävningar. Ja, de förvränger evangelium så att man kunde tro att evangelium betyder du är nu fri att leva fullständigt efter dina begär. Att följa dina utsvävningar. Många ska följa dem i deras utsvävningar. Och det är en mycket större fara än förföljelse. Och nu är frågan, hur kan vi väpna oss mot denna större fara? I det första brevet har faran förföljelse. Och då, det enda som hjälper i förföljelse är att vi står fasta genom att förstå vilket är Guds sanna nåd. Men nu skriver Petrus i det andra brevet, det räcker inte att bara stå fast, att vara befästad i tron och i nåden. Vi måste växa. Tillväxt. Och det är nyckelordet redan i första kapitlet. Tillväxt. Och jag skulle påstå att det är nyckelordet, eller ett av nyckelorden i hela andra Petrusbrevet. Tillväxt. Vi får aldrig vara nöjda med att stå fast. Aldrig vara nöjda med att vi har den rätta tron. Vi måste växa. Vi såg det redan i andra versen i andra Petrusbrevet. Jag vet inte om ni lade märke till det. Låt oss titta igen på den andra versen. Må nåd och frid i ännu rikare mått komma er till del. Det är tillväxt. Ni har nåd, men må det komma i ännu rikare mått. Och sedan i vers 8. Om allt detta finns hos er och växer till. Det räcker inte att det finns hos er den rätta tron, den sanna tron och nåden. Det måste finnas och säga, ja visst. Men det måste sen också växa till, tillväxt. Och den allra sista versen, och med den versen avslutar han sitt andliga testamente. Det är det sista ordet man har kvar i örat då man har läst det brevet eller hört brevet då det blev uppläst högt framför församlingen. Det allra sista ordet är kapitel 3, vers 18. Väx istället till i nåd och kunskap. Väx till i nåd och kunskap om vår Herre och frälsare Jesus Kristus. Utan denna tillväxt är vi inte väpnade då falska lärare kommer. Och igår då vi åkte med bilen från Bergen hit till Balestrand, då pratade vi med varann, Håkan och jag, om att de kristna idag, de tror all möjlig smörja. Men hur kommer det sig? Svaret är, de växer inte i tron och i nåden. De är nöjda med det som de hade. Och då är man inte väpnad inför villolärare. De falska lärorna, de får då kraft över oss. Över vårt tänkande, över vårt sätt att bedöma saker och ting. Därför måste vi höra den här utmaningen av aposteln Petrus. Se till att ni växer. Om vi inte växer i tron och i nåden, då ska vi bli fullständigt, och då kommer vi att bli fullständigt förlamade. Då inte bara villolärare kommer, utan också bespottare. Kapitel 3, vers 3. Framför allt skall ni veta att i de sista dagarna kommer det människor som drivs av sina begär och som förtalar och hånar er och frågar hur går det med löftet om hans återkomst. De hånar vår tro att Herren kommer åter. Och man kan bli alldeles förlamad av den bespottelsens hånfulla ande. Så man inte vågar att bekänna sin tro att Herren, han kommer igen, han kommer åter. Han kommer åter för att för evigt frälsa det troende, men att också döma dem som inte tror. Tillväxt alltså, för att vara väpnade mot villolärare och mot bespottare. Och det är just det vi upplever så intensivt nu i vår tid. Villolärare och villoläror bland det troende och hela världsanden runt omkring oss som bara hånar vår tro. Smädar vår tro. Det är mycket påfallande att även Paulus i sitt andliga testamente varnar för falska profeter, falska lärare, villolärare som kommer. Andra Timoteusbrevet, det tredje kapitlet. Andra Timoteusbrevet, det tredje kapitlet. Vers 13. Kapitel 3, vers 13. Men onda människor och bedragare ska göra framsteg till det sämre. Det bedrar och blir själva bedragna. Och det är mycket påfallande i båda de där breven. I Paulus sista brev, i Petrus sista brev. Fastän båda vet att de står inför döden. Herren har uppenbarat det för dem. De vet det. Att de inte försöker att ordna det som man senare kallade den apostoliska successionen. Säger man så på norska också? Det är ju ett viktigt begrepp för den romersk-katolska kyrkan. Den apostoliska successionen. Petrus, han skriver inte ett ord om någon efterföljare. Eller inte heller Paulus. De vet ingenting om någon efterföljare som sedan ska ta deras plats. Alltså enligt den romersk-katolska dogma är det ju så att Jesus, att han bestämde att Petrus skulle vara hans ställföreträdare. Och att sedan Petrus i sin tur, att han skulle bestämma en efterträdare av Petrus. Och så skulle det så kallade Petrusämbetet bli fortsatt från generation till generation. Men det intressanta är att Petrus, han skriver inte ett ord. Inte ens en antydan om en efterträdare. Ingenting. Vad gör han istället? Istället påminner han dem om vad han har lärt dem. Hans läror. Och så hänvisar han inte till någon person utan till den heliga skrift. Det är den enda auktoriteten som han vet om som ska leda Guds folk, Guds jord, då han och de andra apostlarna har gått bort. Andra Petrusbrevet, kapitel 1, vers 12. Därför tänker jag alltid påminna er om detta, alltså påminna er om allt vad jag har lärt er. Vers 14, nej, vers 15. Jag vill göra det jag kan för att ni också efter min bortgång alltid ska kunna minnas detta. Alltså minnet av vad han lärt. Inte någon person som de sen måste följa. Sedan kapitel 1, vers 19. Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss. Som ni gör rätt i att hålla er till. Alltså han säger inte ni måste hålla er till min efterträdare. Ni måste hålla er till det profetiska ordet, till skriften. Och sen i kapitel 3, vers 2. Kapitel 3, vers 2. Så att ni tänker på vad som har blivit förutsagt av de heliga profeterna och på budskapet från Herren och frälsaren som ni hört era apostlar förkunna. Igen binder han dem till skriften. Profeterna, Herren och apostlarnas lära. Och samma sak finner vi i andra Timoteusbrevet. Det enda som Paulus hänvisar till, det är Guds ord. Andra Timoteusbrevet, tredje kapitlet. Andra Timoteusbrevet, tredje kapitlet. Vers 13. Vad gör man då, onda människor och bedragare? Gör framsteg till det sämre. Kapitel 3, vers 13. Onda människor och bedragare ska göra framsteg till ett sämre. Vers 14. Håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet av vilka du har lärt det och du känner från barndomen de heliga skrifterna. Du har lärt från aposteln, alltså du har apostlarnas lära och du har de heliga skrifterna, det vill säga hela Bibeln. Och sen vers 16. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse, till fostran i rättfärdighet, för att Guds människan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. Det vill säga, skriften räcker, Bibeln räcker för att leda oss, föra oss, undervisa oss, utrusta oss fullständigt för varje god gärning. För vårt arbete, för vårt uppdrag. Vi behöver inga efterträdare av apostlarna. Vi behöver inga påvar och ärkebiskopar och biskopar. Men vi behöver skriften. Den helige skrift. Och till dem, till de heliga skrifterna, till dem hänvisar både Petrus och Paulus. Vi har nu läst i andra Petrusbrevet, de första 11 verserna. Och här uppmanar Petrus de troende att se till att de växer. Att de växer i tron, i nåden. Och sen för att uppmuntra dem till att ta emot den där uppmaningen, ställer han målet inför deras ögon. Vi går mot ett härligt mål. Och detta mål är vår Herres rike. Vi läste i vers 11. Ni ska få en fri och öppen ingång till vår Herre och frälsare Jesu Kristi eviga rike. Och sen från vers 16 och följande talar han om det där riket. Och han säger, jag har sett det där riket. Det är inte någonting jag har uppfunnit. Det är inte någonting jag har drömt om. Nej, jag har sett det där riket med egna ögon. Nej, inte jag, inte bara jag. Vi såg det. Vi var flera ögonvittnen som såg Jesus kommande med i sitt rike. Vers 16. Det var inte några utstuderade myter vi följde när vi förkunnade för er vår Herre Jesu Kristi makt och hans ankomst. Utan vi var ögonvittnen till Jesu majestät. Och när skedde det? När var de ögonvittnen till Jesu majestät? Den där juden Jesus som såg ut som en varje vanlig jude. När såg ni honom i hans majestät, i hans härlighet? Vi såg honom då vi var med honom uppe på det heliga berget. Förklaringens berg, som man säger. Jag vet inte om man säger så på norska också. Förklaringens berg. Där han blev förklarad, förhärligad. Ty han blev av Gud Fadern ärad och förhärligad när en röst kom till honom från den upphöjda härligheten. Denne min son, den älskade. I honom har jag min glädje. Den rösten hörde vi. Igen säger han vi. Han säger inte jag, vi. De var tre lärjungar som såg och hörde vad han här berättar. Vi såg vår Herre Jesus i det kommande riket. Detta rike är inte en dröm. Det är inte en myt. Det är inte någonting vi har utstuderat. Det är verklighet. Och vi går emot det där riket. Och Herren, han kommer oss till mötes. Och han kommer att kalla oss till sig själv. Och det är värt detta underbara mål att se till att vi står i nåden och växer i nåden och så kan vara verksamma och bära frukt tills Jesus kommer. Det är därför han talar om riket, hur han såg det i den sista delen av det här kapitlet. Och sen så säger han, det vi såg där uppe på berget, det var någonting som profeterna redan i Gamla testamentet hade förkunnat. Profeterna i Gamla testamentet, de hade förkunnat genom det inspirerade av den helige ande att Messias, Kristus, kommer med sitt rike. Och en del av profeterna i Gamla testamentet, de beskrev det där riket. Till exempel Jesaja kapitel 11, hur det kommer att vara. Och han som härskar i detta rike. Och vad profeterna förkunnade, det har blivit uppfyllt i Jesus. Och därför så äger vi nu det profetiska ordet och det står så mycket fastare. Profeterna förkunnade det och det blev uppfyllt genom Kristi tillkomst. Och det ordet är ljuset, som en lykta, som en lampa som lyser för oss i en värld som blir allt mörkare. Vers 19, så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en mörk plats tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Ja, Nu ska vi försöka att förstå de där första 11 verserna vi har läst lite bättre. Vi ska ta oss en lite närmare titt på verserna 1-11. Petrus han börjar med en hälsning. Simon Petrus, Jesu Kristi tjänare och apostel. Om vi nu jämför det med första Petrusbrevet, så lägger vi märke vid en liten skillnad. Eller två små skillnader. Första Petrusbrevet kapitel 1, vers 1 från Petrus. Och andra Petrusbrevet från Simon Petrus. Varför denna skillnad? Eller är det godtycke? Eller har han precis avsikt och ett syfte? Och sedan i första Petrusbrevet Jesu Kristi apostel. I andra Petrusbrevet Jesu Kristi tjänare och apostel. Varför dessa skillnader? Han kallar sig Simon. Sen Petrus. Simon Petrus. Simon, det var namnet han fick av sina föräldrar. Hans föräldrar kallade honom Simon. Och det namnet påminner oss alltid, och med det namnet påminner Petrus oss om vem han var. Innan han mötte Jesus, då var han Simon. Simon, Jonas son. Och sen han mötte Kristus fick han ett nytt namn. Petrus, vilket betyder sten. I Johannes evangeliet kapitel 1. Johannes evangeliet i första kapitlet. Där står det skrivet. I verserna 40-43. 40-42. Johannes kapitel 1, 40-42. Andreas, Simon Petrus bror, var en av de två som hade hört vad Johannes sade och som hade följt Jesus. Han fann först sin bror Simon och sade till honom, vi har funnit Messias, det betyder Kristus. Och han förde honom till Jesus. Jesus såg på honom och sade, du är Simon, Johannes son eller Jonas son. Du är Simon, son till Jonas. Du är samma som din far. Samma natur, samma syndare. Simon, Johannes son, du skall heta Kefas, det betyder sten, och på grekiska Petros. Så fick han det nya namnet, Petrus. Kristus gjorde honom till en ny människa. Men han var innan bara Simon. Och nu påminner han mottagarna av sitt andra brev. Simon, han blev till Petrus. Och det är en uppmuntran för alla troenden. Han som hade förmågan att göra en Simon till en Petrus, en syndare till en helig människa. En människa som levde bara för sig själv, för att förverkliga sig själv, som älskade sig själv överallt. Han gjorde honom till en människa som älskar Gud och som älskar Guds folk och som levde för Guds ära. Och om Gud kunde göra det med Simon, då kan han också göra det med dig och med mig. Det är just tillväxt, nytt liv, och sen det nya livet, det växer tills du blir en tjänare, en Guds tjänare, en tjänare till Guds folk. Simon blev Petrus. Och så kallar han sig därför, just därför, Jesu Kristi tjänare och apostel, inte bara apostel. Annars kunde man ju vara frestad att tänka, ja, du är en apostel, men du är ju någonting särskilt. Vi är ju inga apostlar och ingen av oss kommer någonsin att bli en apostel. Därför kallar han sig här tjänare. Och Gud kan, Gud vill och Gud kan göra oss alla till sina tjänare. Vi är alla kallade till att bli och att vara tjänare. Guds tjänare, församlingens tjänare, det troende tjänare och att vara nyttiga för människorna i samhället där vi lever. Det är just därför han här i det här brevet hälsar med att kalla sig Simon Petrus, Jesu Kristi tjänare och apostel. Och så påminner han dem om att de har fått samma dyrbara tro som apostlarna. Ni har fått samma dyrbara tro som vi. Och det igen betyder igen, vi har samma förutsättningar. Att som en Simon bli sanna tjänare, Guds folks tjänare. Och det är ju underbart. Det är helt underbart. Gud förmår det. I Guds nåd kan han göra det. Han vill göra det. Tror vi det? Då gör han det. Samma tro. Tro kan ju betyda två saker. Begreppet tro. Och så används det också. Det används på två olika sätt i Nya Testamentet. Ordet tro. Tro, begreppet tro, betyder, kan betyda det vad man tror. Alltså innehållet av vår tro. Och tro i Nya Testamentet kan också betyda att man tror. Inte vad man tror, men att man tror. Den personliga tron som du och jag måste ha för att bli frälsta, för att bli rättfärdiggjorda, för att få evigt liv. Ett par exempel på den första betydelsen av ordet. Tro, innehållet av vår tro. Det vad vi tror. Man kan också säga trosläran. Hela trosläran, allt vad Gud har uppenbarat för oss i sitt ord. Hela trosläran, det kallar vi tron. Första Timoteus brevet kapitel 1, vers 19. Första Timoteus brevet kapitel 1, vers 19. Detta har samliga stött ifrån sig och lidit skeppsbrott i tron. Att lida skeppsbrott i tron, det betyder att du må ha den sanna tron, men du lider skeppsbrott, du går under. Alltså trosläran, du förlorar inte trosläran, men du själv går under. Ja, trosläran, den blir. Den förändrar sig aldrig. Andra Timoteus brevet kapitel 4, vers 7. Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. Det är trosläran. Paulus vill inte säga att jag inte tappade tillförlitet i Kristus. Nej, Han säger, jag har bevarat trosläran. Jag måste ju kämpa för trosläran. Villolärare försökte att förvränga trosläran. Men jag har kämpat för den. Jag har behållit den. Jag har bevarat den. Trosläran. Jag har bevarat tron. Eller Titusbrevet kapitel 1. Och 4, vers 4. Vers 4, ja inte vers, bara vers 4. Titusbrevet kapitel 1, vers 4. Jag hälsar Titus, mitt äkta barn, i den gemensamma tron. Vi tror på samma evangelium, menar han. Trosläran. Och Judasbrevet. Judas brevet, vers 3. Judas brevet, vers 3. Mina älskade, fastän jag är mycket ivrig att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödvändigt att skriva till er och uppmana er att fortsätta kampen för den tro som en gång för alla har överlämnat åt det heliga. Trosläran, den kan man överlämna. Vi måste kämpa för att behålla trosläran så att den inte blir förvrängd, förändrad, urvattnad. Vi måste behålla den, hålla fast vid trosläran så vi sen kan ge den vidare åt nästa generation. Det är just trosläran. Vi måste kämpa för den tro som en gång för alla har överlämnats åt det heliga. Så tror ni den andra meningen. Just detta faktum att man tror, att du tror, din personliga tro. Till exempel Johannes 5, vers 24. Johannes 5. Vers 24. Amen, amen, säger jag er. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig har evigt liv. Eller Efesebrevet kapitel 2, vers 8. Efesierbrevet kapitel 2, vers 8. Ty av nåden är ni frälsta genom tro. Det är personlig tro. Du måste själv tro för att bli frälst. Och nu är frågan. Vad menar Petrus då han säger i andra Petrusbrevet vers 1 att vi har fått samma dyrbara tro som han hade? Det var trosläran. Trosläran. Och trosläran, den måste vi förstås känna, bevara, hålla fast. Trosläran finner vi i Bibeln, i Guds ord. Och sen kommer vi efter hälsningen till verserna 3-11. Guds kraft för att växa till i nåd och Guds fruktan. Men jag tycker nu gör vi en paus.